A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallå Max.
Hallå Alexander.
Hur är läget Max idag?
Ja, det är riktigt fint alltså. Ja, alltså det är ju skolstart, så att det har ju varit liksom förkylningar. Du vet, det kom ju som ett brev på posten.
Det känns som halva byn här är,
ja,
är förkyld.
Men det är ju det, alltså efter skolstart, så det tar ju baske med inte många veckor. Alltså det är ju mer regel än undantag. Alltså det är nästan som man börjar tänka att det är något konstigt om man inte blir sjuk. Så att, ja, men annars är det bra.
Ja, kul att höra.
Ja, hur mår du?
Jag mår bra. Det känns som, ja, det, här, det är mycket att stå i just nu. Fast det är lågsäsong typ. Men ser fram emot en lugnare höst. Vi har ju blå himmel idag. Det har inte regnat idag heller. Det är fantastiskt.
Nej, det här, den här sommaren har ju varit liksom... Ja, det har ju varit extremt mycket nederbörd här. Man har ju sett på TV att de har fått mycket nederbörd söderut. Och jag har väl fått lika mycket här. Eller ja, väldigt mycket i alla fall. Men det har ju... Vi bor ju på ett sånt ställe där det rinner bort väldigt, väldigt mycket. Och vi har ju också väldigt överdimensionerade vattendrag eftersom att vi har sån extrem snösmältning. Så att, ja, det är ju jättetråkigt att se liksom alla som har drabbats av nederbörden.
Ja, ja, men det är ju. Men det ser bättre ut nu i alla fall. Och jag ser fram emot lite... jag är ju med på älgjakt, men vi kör ju oktoberjakt. Så det ska bli mysigt att komma till stugan om en månad och... För det hoppas jag komma utomlands en vecka. Men det är bara så här spekulation. Ja.
Och cykla.
Eller önskningar. Det är ingenting beställt.
Eller rullskida.
Ja, det hade ju varit någonting. Men jag tänker mer på typ att lägga mig på en strand. Om det finns någon sådana varma ställen. Det borde finnas i september. Och ta en öl och koppla av lite innan det drar igång. För snart är det snö. Det var is på rutan i morse åt mig.
Mm. Ja, men samma här. Vi hade 2,5 grad kallt i natt. Natten till den 6 september. Det är alltså, man längtar sig fan nu alltså. Det är...
Fast, nej, det var lite ångest i morse alltså, när jag bara så här, hade som vanligt lite bråttom till jobbet. Så bara, nej, det är is på rutan.
Ja.
Det var en otrevlig överraskning. Men det är kul när det väl kommer. Men sen blev det jättevarmt idag. Det var ju jätteskönt. Jag stod ut och plocka lite ved på jobbet så att vi har lite vedsäckar till alla gäster vinter, och jag brände mig lite i nacken.
Oj. Ja, men det var ju riktigt blå väder. Man längtas ju nu, men sen vet du, när man, det är ju bara någon vecka kvar, så får man börja plocka fram motorvärmarsladdar och där man ska byta däck, och det är liksom mycket sånt där att stå i. Man ska plocka undan så att det inte ligger något ute när snön kommer, så att det snöar över. Alltså.
Det låter nästan som att du njuter av det där, eller?
Nej, men alltså det är ju mycket pill också innan det väl Alltså innan man innan blir åka av liksom.
Ja, men vad har hänt sen sista? Vad är agendan för dagens poddande?
Ja, men idag tänker jag vi ska prata lite grann om rullskidlopp här. Alliansloppet kanske är väl det största som har hänt. Och så sen tycker jag att vi måste stanna till på... Ja, men jag har några personer jag vill prata om där. Sen har vi ju Therese Johaug som har, ja, beroende på hur man ser det då, men öppna för en comeback.
Ja, då ryser halva skidvärlden, eller?
Ja, ja.
Är det glädjerysningar eller är det... Oh!
Ja... Det där får vi återkomma till, men det ska bli jätteintressant att snacka om. Sen tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om, jag vet inte vad jag ska kalla det, men alltså tillgängligheten till fjällen. Vi har ju några uppmärksammade händelser kopplat till allemansrätten och ja, men tillgängligheten till skog och mark. Liksom. Så jag tänkte att vi skulle bara snacka lite grann om det, för det är ganska intressant tycker jag.
Imponerat fält.
Ja, men det kan det vara. Men alltså, vi måste också komma ihåg när vi pratar om att man har en åsikt är en sak, och man måste kunna respektera varandras åsikter. Det är det viktigaste. Och det gör ingenting om man tycker olika. Det är bara bra, tycker jag ibland. Så att vi kommer ihåg det när vi kommer dit. Men jag tänker, ska vi börja snacka lite grann kopplat till det som hände på Alliansloppet?
Alltså, ja, vi kör igång med det.
Ja, vi pratade ju senaste avsnittet om... Ja, men svenska, norska rullskidlopp och skillnaden däremellan. Och vi fick ju några både kommentarer på mail och på Instagram där som med lite synpunkter kopplat till att Alliansloppet faktiskt gör mycket bra. Och det gör de ju. Det här var ju bara vi som lyfte fram att det kanske är så att vissa rullskidlopp skulle göra saker annorlunda.
Ja.
Alltså vi pratade ju om SM där till exempel.
Ja, det var inga med. Det är ett problem. Men nu är det ju så att jag kollade inte på det här loppet och skulle göra det i efterhand. Men då var det ju låst på TV4 Play Plus, tror jag det hette. Så jag slängde in handduken på det. Men jag har ju suttit och kollat igenom resultaten. Och alltså, jag måste ju säga att de har ju lockat jättemånga bra åkare.
Ja, ja, men vi tog upp det som ett av problemen att vi inte haft så jättemånga bra åkare då. Men det här var ju verkligen väldigt många bra åkare.
Och men visst satt jag och kollade igenom anmälningslistan förra avsnittet och då stod inte typ någon med, va?
Men alltså, vi måste kolla fel då, Alex.
Ja, ja, jag tänker också det, för alla de här kan ju inte ha efteranmält sig. Det finns inte. Nej, man gjorde nog säkert en liten halvdålig tabbe där, va?
Nej.
Vi ber om ursäkt för den till Alliansloppet. Det är riktigt bra åkare. Men
alltså, jag skulle vilja, vi har sagt att vi ska snacka lite mindre resultat här, men alltså jag måste ändå lyfta fram alltså Astrid Öreslind på damsidan. Vilket jäkla lopp. Alltså, hon verkar ju vara i sån helt otrolig form just nu också.
Ja, det där kan man ju kalla utklassning, va? Det är 2 minuter och 42 sekunder före tvåan. Det är ju fan grymt alltså.
Och det var ju inte, alltså hon gjorde ett ryck och drog ifrån och så körde hon ju på ganska bra tempo, men sen var det liksom skicklig kosetur alltså in i mål. Hon körde så himla bra alltså. Och jag tycker hon har ju jäkligt bra rullskidteknik, men alltså hennes stakning den är riktigt vass. Det ska bli otroligt spännande att se henne i vinter.
Ja, det ska det verkligen. Jag sitter där och kollar. Det är ju många namn som är långt bakom henne och men väldigt, väldigt många. Det är sällan jag kollar en resultatlista och känner igen så många namn. Faktiskt. Det är väl för att en svensk tävling också, såklart. Men många. Det är lite poddfavoriter. Men hur som helst väldigt intressant att se. Och det är ju väldigt avstånd. Jag antar att de hade samma rullskidor.
Ja, nu kör de. Alltså vi pratar ju nu om långloppet på Alliansloppet då. Så att det var ju ja.
Ja, 48.
Ja, exakt. Exakt. Och det var ju, ja, det var jäkligt kul att se. Men det var tråkigt att varken Ida Dahl eller Magnus Medås kom till start där, men Astrid Öreslind alltså, med den där formen, alltså håller hon bara i hälften av det där så blir hon ju livsfarlig till vintern alltså.
Ja, luktar gul tröja, va?
Ja, men det gör ju det, för det är ju ingen VM eller någonting i år. Så jag tänker att hon måste ju ha otroligt goda chanser på att liksom bara satsa på, ja, men gula tröjan då.
Mm.
Å andra sidan kör hon ju så jäkla bra i fjol, så att man, vem vet, hon kanske blir inkallad på lite landslagsuppdrag också.
Det är ju både kul och jävligt dåligt om det blir så.
Men vad tror du är bäst PR liksom för långloppen då? Är det att hon kör för gula eller att hon är inne i världscupen? Och...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är om hon kan hoppa in ibland på världskuppen, tror jag, och alltså kunna hålla sig på gul tröja eller väldigt nära och sen göra inhopp och göra det bra i världskuppen. Det måste ju öppna upp för att, ja, men visa att långloppsåkarna är jäkligt duktiga. Det är jäkligt hög press att sätta på henne också, att hon ska hoppa in och göra det bra och fortfarande hålla gula, men jag tror det kan vara något sånt som behövs. Det blir lite tråkigt om hon liksom förstör långloppssäsongen för att hon ska vara med och åka någon världscup. Då får man hoppas att de världscuperna går väldigt bra då istället.
Den här satsningen som hon gjorde i fjol med VM och sen då försöka köra Vasaloppet. Det tog ut sin rätt, all resa och liksom all uppmärksamhet, alla intervjuer och allting. Men det var, jag tycker ändå att det var jäkligt häftigt av henne att hon gjorde det.
Ja, det är skitfränt. Det är just det här att de tog ett privatflyg mellan och sådär. Det,
ja.
Det kommer man att prata om ett tag.
Vi pratade ju när vi körde om Tour de Ski, så sa vi att om man vinner man Tour de Ski, där man är en hyfsat duktig allround skidåkare. Men jag måste säga, liksom, är man uppe i toppen i Ski Classics och kan ta VM-guld i stafett och så sen köra riktigt bra på de långa distanserna, då är man inte så jäkla tokig heller.
Håller med.
Men det var Astrid. Jag tänker att... På herrsidan så var det ju...
Tight.
Ja, det var tight, men alltså det var ju... Det är ju en hel del att prata om där. Jag tänker... Ska vi börja med segran, alltså Thomas Julli. Jäklar vad kul att det är en fransman som vinner ett rullskidlopp här alltså.
Ja, det här är inte jag inte med. Han åker för Team Näringsbanken. Stora Enzo tror jag ska stå också.
Alltså, vad heter han? Biffen i Frankrike. Han som är så jäkla bra på sprint. Chauve. Han har ju också kört ruskigt bra. Det känns som att många av fransmännen är duktiga på rullskidor.
Han kommer på 18:e, jo.
Ja, och han körde ju skitbra på, var det Blink eller toppidrottsvecka tror jag. Nej, det var toppidrottsvecka som han vann sprintet tror jag. I alla fall var långt framme. Men... ja, det här är nyttigt för sporten. Det.
Ja, fan vad kul om fransmännen kommer och är starka. Jag tänker lika tyskarna, alltså om de kan... Där har vi lite tv-tittare också som kan komma med lite pengar. Så.
Jo, men exakt.
Men det var ju jäkligt kul. Men vad hade du för fler, vad säger man?
Spaningar.
Spaningar, så heter det.
Jo, men en sån här spaning som jag hade, och det är ju att Andreas Svensson är ju nia i det där loppet. Han är ju jättetajt på 5 sekunder efter. Så att han gjorde ett skitbra lopp alltså. Han är också ensam. Jag vet inte om de ligger teamkör jättemycket. Det kändes inte som att de gjorde det. Men alltså...
8 till och med han va?
Ja, 8 till och med. Mm. Ja, där någonstans i alla fall. Jäklar vad bra han körde. Och hoppas verkligen han får till det i vinter med ett team alltså. Men det känns inte som att det blir det va?
Ja men fan, han är ju Emil Persson är ju 20:e. Alltså han har många bra. Jutterström är bakom och Anton Gran, Musgrave, alltså jäklar. Nej, Andreas, om du lyssnar på det här, ta tag i det här nu. Det är ju bara att ringa vem som helst. Fan.
Vi har en liten förkärlek till Andreas alltså.
Är det så full i Sahamn ut i Europa? Då får de fan bygga ett lag runt honom.
Alltså han har ju säkert bra uppbackning från Ulricehamn. Men det handlar ju också om att ha den sportsliga, alltså när du står på startlinjen, ta någon som kan lägga en stavar, ha någon som ja, kan göra det. Han är ju helt ensam. Kanske inte, ja, av alla skidorna. Det krävs ju i och för sig inte när man kör originals liksom att du har den möjligheten till teamkörning. Men alltså att bara kunna, ja, jag vet inte. Man vill ju att det ska gå bra fan på något sätt.
Mm. Verkligen.
Ja, men han körde också riktigt bra. Sen Alexander, tänker jag att vi måste prata om din gamla idol Petter Northug, va? För han körde väl inte heller så dumt i det här loppet. Eller vi kommer dit sen. Vi kan ju stanna kvar lite grann på alliansloppet. För ja, men vi pratade ju om Alvar Myhlback förra avsnittet, att han körde så jäkla bra under toppidrottsveckan. Alltså han dammar ju hem en seger i 15 km sen på söndag där i alliansloppet.
Mm.
Jag blir sjukt imponerad av honom.
Ja, han börjar bli stor, nästan för stor för det här snart. För det blir väl OS och VM han blir intresserad av. Eller vad tror du?
Ja, alltså jag vet inte. Han har ju sagt att han ska satsa på det. Och han har ju sagt i intervjuer liksom att ja, men han satsar mot världskuppen för att han ska köra så bra nu så att Byströmmen måste ta ut han. Men han tränar ju fortfarande med lager och han kör ju en del långlopp. Det är i och för sig kanske en del i hans träningsupplägg. Men det känns som att han kommer ju köra bra i vilket lopp han än kör, känns det som. Han har ju tekniken både på skate och på stakning liksom, så att...
Ja. En jäkla talang och han går ju verkligen in för det, så han kan nog bli bra i vilket av den väljer.
Ja, men verkligen. Jag tycker Anton Gran kör jäkligt bra också. Han körde ju riktigt bra i sprinten och bra på långloppet. Och någonting som slog mig, det var ju att han körde ju i EK-hus direkt och i hjälm. Och jag tror han gjorde det även under toppidrottsveckan och blink, vet du.
Men han är väl uttagen där?
Ja, jag vet. Men han ska ju satsa tradd i vinter. Som jag fattar i alla fall.
Ja, men är det inte för att han är ute på tävling, att han har det här som klubb då i botten, eller att han har dem som stöttar upp ute på liksom?
Jag vet inte. Men han kör väl ändå för Mora, va?
Ja, det gör han, va?
Oh.
Han gick ju... Ja, han går ju. Han tävlar för IFK Mora, ja, på klubbnivå. Och han går ju på Mora skidium, eller gick. Jag vet inte om han har gått ut nu kanske.
Ja, men det är sjukt. Han tillhör ju fortfarande bara Team Ekrus Academy. Alltså han är ju inte med i liksom huvudlaget, utan han är med i akademin.
Ja, och kör sådär bra. Ja, men de är ett långloppsteam, så det kanske är lite så när de väljer att satsa lite mot tradd, så får de vara med i den delen.
Jag tycker det förstärker Eksjöhus position som en av de vassaste lagen till vintern. Alltså, Vebjörn Moen körde ju också riktigt bra, och de blir livsfarliga i vinter. Men det har vi pratat om förut, så vi ska inte stanna där. Vi kan gå vidare till Värnamo-rullen lite grann och segwaya över till din gamla idol.
Ja, Petter Northug junior.
Eller gamla.
Ja, nej, men han är fortfarande lite idol. Jag tycker han gör det så jäkla bra och han är inte dum på PR. Att starta upp hans karriär nu och liksom, han har ju sitt klädmärke. Alltså det är ju bara, det är en stor plan han har för allting, tror jag, att bygga varumärke och ja. Han tycker väl det är kul också, förhoppningsvis.
Han har ju alltså just nu Ski Classic Ranking 62. Den här rankingen är ju liksom lite... Ja, den är väl lite svårtolkad ibland. Jag tror att han blir livsfarlig i vinter. Det känns som att han har förstärkt sitt team lite mer. Och kommer komma med, alltså bättre förberedd i år. Det känns som att han testade lite grann i fjol. Och jag tänker på när han stod på den här pro-team-prologen. Alldeles ensam på startin och såna grejer. Men det känns som att i år då... Ja, det vet du tusan alltså vart man har någonstans.
Ja, nej, alltså när det är lite plattare lopp och ja, om man har lite tur med hur klungan går och sådär, då tror jag, ja men han var väl typ trea. Eller var vart han i vintras i Grönklitt? Nej, inte trea, men det var jäkligt högt upp.
I Grönklitt femma.
Femma, ja.
Ja, hade kunnat bli bättre också.
Ja, men... Jag har dålig koll. Har de bytt namn nu på teamet? För de heter ju Northug Crucible tidigare. Heter de Janteloppet nu då?
Ja, för klädmärket han bytte väl namn nu va? Till Janteloppet.
Har det?
Ja, jag tror att det gjorde det. Och då bytte väl hans lopp också namn till Janteloppet som jag fattade.
Ja, kläderna heter väl. Hemsidan heter Northuggen.
Ja, jag såg någonting på Instagram och där. Ja, men skitsamma. Vad det är. Men jag
Langrenslöp och Pro-team.
Nej, vänta nu Alex.
Janteloppet.
Sök på Insta.
Vad ska jag se där?
Ja, du ser där.
Det är lite fränt faktiskt. Varför har vi inte sett några fler såna där? Team Vasaloppet. Hade inte det varit lite fräsigt också?
Det kommer ju bli kul att Team Janteloppet startar i Janteloppet. Men sen ska man ju inte, alltså sen ska man ju inte sticka under stolen med att han är där för att tävla och säkert för att vinna liksom. Så att, men ja.
Team Lofsdalen Epic. Det låter inte lika dåligt va?
Kanske inte är det samma punch i det, men.
Jo, det är bättre. Vi är Epic. Ja, men hur som helst, kul att han är med och att det går så jäkla bra. Han blir farlig. Han har ju några, nu vet jag inte om sidan här uppdaterad, där har du bättre koll på, men han har ju förstärkt laget lite. Ja, nej men jäkligt bra gjort av Petter. Och på Värnamo-rullen vann ju Emil Persson och två av Alva Myback.
Just det.
Max Novak fyra, så ja, VBM OM femma. Ja, bra. Oskar Karin sexa, jäkligt bra åkare med. Runar sjua. Nils Persson 8. Mycket lager. Adrian Lundberg 9. Dialektfavoriten.
Mycket lager. Men du, alltså jag kan inte släppa det här riktigt än. Vad tror du om Northugs chanser i vinter?
Ja, men jag tror verkligen att han kommer kunna köra bra. Han är ju ganska stor så det kan väl bli tufft på de här... ja, nu tog de väl bort Prato Piazza. Men de loppen som är lite brantare tror jag kan vara lite svårare eftersom han är tung, men... Det är fortfarande Petter vi snackar om också, så bestämmer han sig för att vara först upp så är han väl det, men jag tror främst att de lite plattare loppen som slutar i spurt kommer vara hans bästa chanser, men jag tror också, jag undrar hur längden kommer påverka han. Alltså jag tänker typ Vasaloppe kontra, och jag är så dålig på namn att komma ihåg, ja men kontra ett kortare flakt lopp. Ja, men jag tror han kommer kunna göra det bra. Jag tror att det kommer vara så jäkla bra för långloppen också att han gör det bra.
Ja, men jag tänker ett lopp som Marisalonga, där kan vi räkna bort han för att det är alltså den branta avslutningen i slutet då, eller?
Det, vad är den då? 3 kilometer uppför?
Jag vet, ja, är den så brant? Eller är det så långt?
Det borde han väl klara.
Kaskatan.
Nej, men det borde han väl klara. Jag tänker mer om det ihållande, alltså ner, alltså Birken lär ju vara liksom kört för han.
Grönkligt kriterium, det var ju där han körde bra i fjol, det var ju femma. Då vart han väl lite hindrad också.
Men hur långt var det då?
5 mil.
Ja, den var väl inte så flack heller va?
Alltså om man hänger med in på ett upplopp på Vasan, tror han kan ta Andreas Nygård och Emil Persson?
Jaha, jag hoppas det i alla fall.
Du hoppas det?
Ja, fan. Nej, men jag vet inte. Alltså de är ju så jävla bra och det är långa sträckor. Alltså Northug kan ju, ja men VM i Falun, hans upplopp där liksom på 5 milen. Men det beror ju på helt vilka man möter. Alltså han mötte ju Lukas Bauer och Johan Olsson på det upploppet. Och så var det väl Vilik Tjanin va? Och det... Ja, jag tror det var Vilik Tjanin som strulade till det för sig. Så han kom väl 4. Han som höll på vältas kom Bauer 2 och Olsson 3. Om jag minns rätt. Men det är efter 5 mil. Och då kör de fan på vanliga traddbanor och de är ju inte att leka med. Så okej, okay, jag kanske ska vara tyst. Han kanske är bra på uppför. Men jag tänker eftersom han är så stor liksom. Men ska vi tippa något? Tar han en seger i vinter?
Nej, men jag tror att han är på pallen.
Jag tror han vinner ett lopp när det blir avvaktande körning och de råkar få med han för länge.
Ja, men det är nog en bra spaning.
Mm. Det tror jag han vinner. Och det är för mycket teamkörningar så han bara kan glida med. Och så strular, ja, att det blir tjockt men han klarar sig bra typ. Ett långt skott, men jag tror det kan vara kul att kolla på om han vinner.
Men det är det som jag tyckte var det Emils styrka också. Att han är så helt, Ja, Kläbo har ju den styrkan också, att det var hux flux och dyka upp och positionera sig och så ta en positioner och zigzacka sig fram och så helt plötsligt så har han liksom drömläget.
Ja, men det kan bli riktigt intressant.
Ja, det ska bli jättekul att se.
Sen nämnde vi i början för att byta ämne helt och hållet, men vi håller oss till de här som är lite tradd då. Therese Johaug.
Det är så att Team Aker Daly och Eksjöhus har ju gjort en gemensam satsning nu för att få kvinnor intresserade av långlopp eller att främja de kvinnor som vi har, kanske egentligen handlar om. Lite otydligt. Och det är lite otydligt vad hennes roll är också, men i samband med det här uttalandet och så gjorde man en intervju med Therese och hon sa att hon hade väl inte stängt dörren för att fortsätta tävla, och hon tränade ju faktiskt en hel del just nu. Och det, alltså jag tänker, alltså det som slår mig direkt, det är ju Marit Björgens inhopp i Ski Classics för 2 år sedan som inte gick jättebra.
Jag tror man måste få köra igång kroppen lite, va? Det är inte bara att...
Nej, så är det ju.
Köra liksom.
Sen vet vi ju alla vad den där tjejen går för. Hon är ju helt livsfarlig. Det hade ju varit ruskigt kul att få se henne tävla igen. Alltså även fast Sverige och svenskar har förlorat så många gånger mot just Therese Johaug, och man har sett henne som liksom den största antagonisten ibland. Men alltså det vore ju, alltså för skidåkningen skulle vore ju ganska häftigt alltså om hon kunde komma tillbaka.
Ja, och nu när svenskorna har tagit steg framåt också, många andra överlag har gjort det, så kul att se hur hon står sig. Och hon är 35 och har ju blivit mamma, och det vet vi är rätt bra. Det, man får ju bra hormoner i kroppen och så av att vara gravid. Men hon måste ju, alltså hon kan ju inte lägga av och inte träna ett tag och sen börja träna på och vara bäst i världen igen. Så det blir jävligt intressant om hon kör. Då får man ju en anledning att kolla på lite mer tradd.
Exakt, och det var min nästa fråga. För nu ska hon ju hoppa in i Eksjöhus och Aker Daly och stötta dem i någon form av gemensam satsning. Tror du att de kommer välja tradd? Eller tror du att de kommer välja långlopp? Om det nu skulle falla sig så att hon gör en comeback.
Jag tror fan hon kör långlopp då, alltså. Nu när du säger det. Eller?
Alltså det hade ju varit otroligt häftigt, alltså bra sätt att marknadsföra Ski Classics och alla typer av långlopp egentligen.
På Epic.
För tänk dig själv att stå på startlinjen med Therese Johaug i ett Vasalopp eller någonting.
Ja, jag tänker bara liksom träningsmässigt, om hon så här ska göra inhopp och så, det är ju lättare. Alltså kör en Anna Jönsson Haag. Alltså hon tränar väl inte på elitnivå som jag har förstått det längre, men eftersom det är långlopp och de är ju liksom mer lågintensiv och längre arbete, går det bättre än om hon skulle ställa upp ett 15 km.
Ja,
oh, men fan, det är inte en dum idé. Det där skulle du ha lagt lite pengar på, går det?
Ja, men alltså hon har ju inte en jättehög slutspeed liksom, utan hon har ju kört ifrån folk i uppförsbackar med besked. Och jag tänker, har man en Therese Johaug när det liksom bär av mot typ Pustertaler eller vad ska vi ta för lopp som det är lite mer stigningar, de här norska loppen på slutet liksom, Samit och Senja och Reistalöpet till exempel, alltså där kan ju hon liksom gå solo, tänker jag, Birkebeinarendet. Men det är också, hon fick ju stryk av Astrid Öreslind på Birken i fjol.
Körde hon Birken i fjol?
Alltså inte det som var nu utan för 2 år sedan.
Ja. Ja, nej, men det blir väl intressant hur som hon är ett affischnamn, så det är svårt att, skulle haft någon inlogg till hennes träningsdagbok så hade man kunnat uttrycka sig lite mer om vad man tror.
Ja, det hade varit jättehäftigt. Vi lovade ju förra gången, eller vi sa ju förra gången att vi skulle försöka kolla upp hur det gått för DP Only. Kommer du ihåg det?
Ja, men det pratar vi om. Tror det var i podden i alla fall. Vi två pratade i alla fall om det. Så vi hörde av oss till Didron.
Johan Didron.
Johan Didron. Och frågade, men det såg lite mörkt ut, sa han. Så vi blev lite intresserade, eller han tipsade oss om att höra av oss till Anton Karlsson och Ski Classics, för att vi vill ju veta hur det funkar, hela den här apparaten med Ski Classics. Inte bara för DP Onlys del, utan bara för att det är ju kul att veta. Men vi blev länkade vidare till högsta David Nilsson, så du drog iväg ett mejl till han häromdagen för att se lite om vi skulle kunna få snacka lite med han. Det hade ju varit väldigt intressant.
Ja, men exakt. Det hade ju varit det. Alltså, vi fattar ju på Johan Didrön då, som att Ski Classics har ju, det är som en låst liga, som NHL, med 35 lag. Man har satt en gräns där av någon anledning, och det har jag ju full förståelse för. Jag tänkte, hade bara varit kul att höra hur de resonerar liksom, och hur, ja, men hur det ser ut, vad, alltså hur processen är för att bli ett nytt lag, och man måste liksom, inte vet jag, köpa upp något. Låter lite konstigt, men alltså hur blir man ett Classics-lag, och liksom hur går den processen till när man selekterar lag och åker? Jag tänker att tråkigt för DP Only, men jag skulle ju kunna tänka mig att man kanske vill, ja, det här kanske man inte får säga, men jag skulle ju ana att de vill prioritera eller premiera lag med många icke-nordiska åkare. För det är det som behövs liksom för att bredda sporten ännu mer, tänker jag.
Ja, och de har ju sina egna regler, de har ingen att, det är såklart de får ju så om de känner för det.
Absolut, absolut.
Och det är ju smart, det är jättesmart. Men det hade ju varit intressant att höra med dem hur det funkar då. Vi säger att vi skulle vilja, ja, men Lofsdalen SK, hur ska vi få med den klubben i Ski Classics liksom? Från att inte ha en enda åkare nu på den nivån till att vara med.
Får se, vad har vi för lag för det första? Det är Alex, du får ju vara sportchef. Jag är åkande vallare. Sen har vi Nisse i kurvan och Ica Robert.
Ja, vi har ju värvat en till i år. Vilket jäkla gäng. Eller han har värvat sig själv hit.
Jaha.
Det,
ja, men grymt.
Ja, och han kör ju i veteranklass i Originals.
Jaha, men gud vad roligt.
Ja, det är Mats Hammerin. Det är säkert många som känner igen. Så han är ju stuga här, så han har fått mössor i alla fall. Så nu åker han omkring med LSK i pannan. Så det är ju jäkligt kul. Han är ju från Borlänge-trakten.
Ja, men gud vad bra.
Han stakar upp mot panorama här. Det är 3 kilometer uppför. Hur många höjdmeter kan det vara?
Mm, 300.
300, ja. Ja, jäkligt brant i alla fall. Det är, nu har de lagt oljegrus då, tyvärr. Men,
så kan inte alls bitter.
Om några år, då har vi nylagt. Ja, nej, men vi hoppas verkligen att vi får svar från David Nilsson där, så att vi kan så vi får lite mer insyn i hur det funkar.
Ja, det var ju skitkul. Sen tänkte jag hade ju reagerat på en artikel som jag läste, eller vi har ju sett mycket nu att de stänger ner fjällstugor, eller de STF planerar att minska öppettiderna i sina fjällstugor, ta bort restauranger och så vidare, för liksom med mer respekt för renskötseln, och det har jag ingenting att säga om, men i samband med det här så har jag läst på ganska mycket om liksom vad som gäller med allemansrätt och vad som gäller liksom för ledavgifter. Och det här tycker jag var ganska intressant. Jag snubblade in på en forumtråd idag om cykelleder. Och det var ganska liksom spretande åsikter om det. Någon som hade citerat, alltså nu citerar jag bara någon här, men att här tar de betalt för allemansrätten. Och det var liksom en enad grupp som tyckte att, ja, men oavsett om det är cykel eller skidspår så ska det vara gratis. Helt oförstående till att det tillkommer kostnader för den här typen av skötsel och den här typen av investeringar. För det är faktiskt det här liksom.
Och här kan väl många förstå att jag håller mig ganska utanför just den här allemansrättsfrågan på så vis mot fjällen där, och så jag är inte jätteinsatt. Men just det här med leder förstår nog alla att jag är ju på den sidan som tycker man ska kunna ta betalt, eftersom det är det vi jobbar med. 4 stycken heltid året runt där med att underhålla, fixa, pista. En pistmaskin är ju inte gratis att köpa till en början. Det är ju 2 miljoner. Den drar 15-20 liter diesel i timmen plus personalkostnad. Har börjat komma gröna, ska vi säga också. Grönare pistmaskiner som går på delvis el. Ännu dyrare såklart, men är det någon som vill ge ett bidrag så kör jag en sån i vinter. Givet.
En Swish-kampanj kanske.
Ja, Swish-kampanj. Men alltså, jag vet, det var ju en dom på det här. Det var ju i Mora på Hemus. Och nu är jag inte jättepåläst, men jag undrar om det har med att det är konstsnö att göra om elljus fungerar. För då var det ju någon som vägrade betala, men de vann ju i att få ta betalt eftersom allemansrätten, ja, den gäller överallt, men vill du verkligen köra skidor på allemansrätten? Ja, men åk 10 meter utanför det preparerade spåret då. Så känner du hur allemansrätten egentligen fungerar.
Ja, exakt.
Och där har vi lite problem, eller problem har vi inte på sommaren, så det är lättare. Cykelturismen och cykelutövandet överlag är ju ganska nytt. Alltså vandra har ju folk alltid gjort och vet att det är, alltså gå, det är gratis. Men cykel, där tror jag folk har lärt sig att, ja men, ska jag cykla på en arbetad led, ja, single track, alltså stig så här, det kan ju vara kul och så, men många vill ju cykla på de här grävda lederna till rättalagda områden, och då, alltså det ska jag säga att jag tror att många är beredda att betala för det, och jag hoppas de gör det, är beredda att göra det också, för det, där snackar vi ännu mer pengar. Underhåll, ja, över tid väldigt dyrt, men det är inte som att pista varje dag, men att bygga de där lederna är inte billigt alltså. Det är många miljoner. Och det har ju erfarenhet här från Lofsdalen, från att det är inte gratis. Det är grävmaskinister och det är stigbyggare och ja. Så det där är en svår fråga. Sen vet jag, säger jag med pondus, det är mycket så här, tror jag kommer ihåg. Men att det är ju på någon slags remiss eller under, vad säger man, på statlig nivå. Det är under utredning heter det. Hur man ska göra med vandringsleder. För statliga lederna, de har ju statliga bidrag. Typ de runt, ja, du pratar ju om Jämtlandstriangeln nu. Det är där de har börjat stänga lite stugor och så.
Mm.
Men här, vi som är på privat mark, vi får ju ingenting. Men, folk är så himla fina så att vi har ju swish-skyltar där du får swishat bidrag om du känner det för. Och vi får in lite pengar faktiskt. Det täcker inte underhållet, men det är en bra hjälp av traven. Ja. Så jag hoppas att de kommer fram till något bra upplägg där, för att jag tycker allemansrätten är någonting vi verkligen ska värna. Den ska vi inte göra någonting med. Är min åsikt. Och men vi måste kunna sköta om lederna, speciellt där de är där det är mycket trafik eller mycket slitage, för vi måste ju skydda naturen också. Många märkte nog det som var ute och vandrade i somras, att blöt, lite mjukare mark, alltså lite torv, myr och högt tryck med mycket folk, det blir inget bra. Och då ska man helst lägga spång, eller kanske, det är mycket nytt nu, om man ska lägga grus och med ett sånt här nät i botten för att det håller längre och ska vara bättre på lång sikt. Men det kostar ju pengar och så. Nu är det en jättelång monolog här, men...
Nej, men det är jätteintressant att höra, för alltså det som jag reagerar mycket på med, ja, men både de här inläggen, men också liksom den här attityden som har varit på vissa håll där man inte har velat betala för liksom preparering och att alltså befinna sig på en anläggning egentligen. Det är det att vi, om man tittar man på, ja, men Jämtlandstriangeln som exempel, så när jag började liksom befinna mig där för 10-12 år sedan, liksom både för att träna men också för att uppleva naturen, för det ska man ju också vara ärlig med, att många har ju det här som, många har ju fjällen som både liksom vardagsrum, alltså man är där och åker skare på vintern och så här, men många har ju som liksom som träningslokal också. Man tränar ju väldigt väldigt mycket i fjällen, oavsett om det är uppe på fjället eller i fjällmiljö, kanske på en rullskidbana eller på vägar eller vad det nu kan vara, så är man ju väldigt mycket ute på fjället och i naturen. Så det är ju, det är liksom träningsplatsen för många. Och alltså det skillnaden man kan se då från nu, det är att vi har liksom från att ha 3-4 spår i bredd, alltså vandringsspår eller löpspår, så är det liksom 25 spår i bredd på vissa ställen. Det blir bredare och bredare. Folk vill inte gå där det är blött, och då gör man ett nytt spår uppe på marken där det är torrt, och så sen blir det bredare och bredare. Alltså den här utmaningen med att hålla efter och har det tillgängligt för alla. Det är ett litet motsatsförhållande där, för det kräver ju en investering liksom.
Ja, och där, jag pratade med en kompis om det här idag faktiskt, med Jämtlandstriangeln, och hon belyste mig på någonting jag inte hade tänkt på. Ja, men de drar ju ner på de här bäddarna. Det är kanske det. Alltså det är kanske självklart för alla andra. Men jag blev mest bara så här, varför gör de det? Men det är väl kanske för att, ja men det är inte tillräckligt många bäddar där. Ja, men då väljer man ett annat ställe som kanske inte är lika högt tryck på. Men jag tror ju att då måste man till och göra någon slags satsning. Alltså det, då folk kanske kan komma hit eller till något annat ställe som har kapaciteten. Men vi märker ju bara vi att vandringen ökar och att ja, vi behöver liksom levla upp det här nu och ja, spånga upp och märka ut och ja, göra jobb som krävs. Men vi hade kunnat göra på en sommar om vi hade haft resurserna.
Det sitter mycket pengarna, menar du?
Ja, det är såklart man ska, alltså man ska inte förhasta sig för mycket på en gång heller, men alltså själv, jag är ju så, jag vill ju gärna alltså att det blir klart. Om vi har sagt att ja, men den här leden måste vi fixa, då vill man ju knäppa med fingrarna och så bara, ja men det ska ju bara hända. För man vill att folk ska kunna ut och njuta av det här, eller att nu var det lerigt på södra sidan sjön här i Lofsdalen för ja, det regnar mycket och det är många som går upp till våffelstugan där. Och vi var ute och liksom, vad säger man, inte panikspånga, men ja, vi fick spånga efter de här regnvädren där det hade blivit alldeles för blött, men vi kan ju inte göra det hela vägen. Jag vet inte vad jag skulle komma med det här längre, men
nej, jag vet inte heller. Det har ju blivit sår i naturen där. Så det måste ju liksom.
Ja, just det. Ja, men det var dit jag ville komma, att om det kommer mer folk från såna där ställen som minskar öppettiden, eller man ska säga. För allemansrätten är ju lika stark på Jämtlandstriangeln än, men eftersom boendet inte kommer finnas så kommer ju folk förmodligen söka sig till andra ställen. Kanske hit. Men hur mycket klarar alla andra ställen då? Alltså det gäller väl att alla höjer nivån, förmodligen. Men det är mycket såna här ledprojekt nu och så. Jag blev inbjuden till någonting nästa vecka som var någon sån här samtal om ledkvalitet och sånt där. Och det ska jag väl gå på, antar jag.
Nej, men jag tycker det är en jätteintressant diskussion att ha. Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det, men jag tänker att vi måste nästan belysa. Jag tycker att det ligger lite grann i vårt jobb att belysa att det kostar otroligt med pengar att ha ett ledsystem. Ja, men dels har det röjt på sommaren så att det kan komma snö. Alltså någon som preparerar det, alla maskiner, maskinhallar. Alltså ni är ju 4 anställda. Alltså det är ju en jätteapparat bara för att ha liksom 10 mil skidspår. Och ja, det är ju såklart. Ja, sen ska vi Alex, sen måste vi någon dag prata om, det här hatar jag att prata om, men jag älskar att prata om det här, människor som går i skidspåret. Men det kan vi spara till vintern.
Ja, du lever ju. Ja, det kan vi göra. Vi har ju lite att prata om där.
Ja, jag blir ju, vad heter det, en sån här, en Ove då.
Ja, jag också för det mesta. Men ja, vi kan ju ta det till vintern varför vi är oense i vissa frågor.
ja, det kan vi göra. Ja. Nej, men du Alex, har vi något mer att ta upp? Annars vill jag bara säga att det har varit skitkul att sitta och höra och surra med dig en timme.
Ja, men tack detsamma.
Ja, jag tänker att vi rundar av där och så hoppas vi väl på att vi får ett svar från David Nilsson här och kanske kan prata lite grann om valla och fluorförbud nästa gång.
Det kan vi göra. Intressant.
Ja, verkligen. Verkligen. Men du, då önskar jag dig en supertrevlig, vad blir det nu? En supertrevlig helg. Kom få ut det här innan helgen.
Tack detsamma.
Ja, på återhörande.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.